This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och välkomna till förundersökningspodden med Dag och Acke. I dagens avsnitt ska vi prata om bussmordet i Kiruna. Hej Acke, hur är läget?
Idag är det lite extra bra för att vi har kommit igång med podden igen efter ett stort avbrott med livets alla, vad ska man säga, svårigheter.
Det får man säga, det är nästan 6 veckor, 7 veckor som vi har varit helt borta.
Ja.
Det har varit studier och barn och familjesituationer och coronapandemi.
Ja, precis. Alltså nu sitter vi ju långt ifrån varandra och du vet, vi håller ju alla de här avstånden.
Precis. Såklart,
dagarna till exempel på sig ett visir och så.
Jag önskar att jag hade haft det. Det hade varit klokt nu när jag är hos dig. Nej, det är skönt att vara på banan igen. Vi ska prata om ett väldigt brutalt mord idag. Det som inträffar i Kiruna tidigare i år. Den 15 juli närmare bestämt. Och det är poddens första hedersmord.
Ja.
Det ska vi också gå igenom lite noggrann. Men vi ska kort i alla fall gå igenom själva händelseförloppet först och främst. Och då kan vi säga att mordoffret är en man som heter Reza. Som blev 20 år gammal. Han huggs ihjäl på en buss den 15 juli på kvällen. Strax efter 9 på kvällen. Efter att först ha blivit jagad av en pappa och hans 2 söner. Mm. En kortare sträcka. Han springer in på bussen för att söka skydd. De här 3 gärningsmännen kommer efteråt och hugger ihjäl honom på bussen.
Ja, precis. Och just att han har blivit jagad, det är styrkor vittnen som bor i närheten av den här busshållsplatsen där han hoppar på.
Mm. Man har kunnat följa hela händelseförloppet egentligen från det att de här personerna stöter ihop med varandra till att konfrontationen sker på bussen. Vi har då offret, som sagt, Reza, och vi har 3 misstänkta. Ja, som vi kallar för pappan, lillebror och storebror. Mm. Pappan är 47 år gammal, storebror är 17 år gammal och lillebror är 15 år gammal. Sen så, för att förstå den här historien fullt ut, så ska vi också redogöra för en 5:e person.
Det är ju pappans exfru. Och det är egentligen den här personen som man kan säga hela konflikten handlar om.
Mm, hon är konfliktens kärna. Det som händer den 15 juli är att pappan tillsammans med sina 2 bröder ger sig ut för att leta efter Reza. De vet vart han jobbar. De vet ungefär vilken väg han tar hem från jobbet. Och de ger sig iväg för att konfrontera honom. Det lyckas de ju göra. Reza jobbar sitt sista pass.
Han ska nämligen flytta från Kiruna.
Mm, han har dessutom ett utvisningshot.
Ja, precis. Men han ska flytta till en annan kvinna längre ner söderut i Sverige.
Som han är gift med.
Mm.
Det är det som gör hela den här grejen både så snurrig och så onödig. Alla mord är väl på ett eller annat sätt onödiga och så. Men eftersom den här konflikten grundar sig på svartsjuka från pappans sida, så var du så nära att de här människorna aldrig skulle behöva stöta på varandra igen.
Mm.
För det som har hänt är att pappan anklagar Reza för att ha en affär med hans exfru.
På väldigt, väldigt vaga grunder. Alltså, han anklagar dem för att ha en affär i princip bara för att de jobbar på samma ställe.
Mm. Polisen förhör exfrun och hon förnekar ju detta. Men hon ger ju också en bakgrund till hur den här pappan fungerar. Både i relationen till henne och i relationen gentemot andra män som är i närheten av hans fru. Och numera exfru. Och han har ju ganska stora problem.
Ja. Det kan man ju faktiskt säga utan att överdriva.
Det här mordet är ju också väldigt grovt utfört.
Ja, det är också en... Det är faktiskt en grej som är anmärkningsvärt. Hur många knivhugg det är. Det är nästan... Nej, det är väl till och med har de kommit fram till 99 stycken.
Ja.
Och en sak som är väldigt talande där är ju att lillebror säger och försöker, och under hela förloppet försökt, att ta på sig alla de här huggen. Alltså samtliga hugg. Om man tittar lite på tidsramen, hur länge de är inne i bussen och gör det här, kontra hur många knivhugg det är, så är det, känner jag att det är liksom tämligen omöjligt att kunna hugga någon 99 gånger på den korta tiden de egentligen är inne i bussen.
Mm. Man ser också när det kommer till huggen att de är utförda på ett sätt där det också handlar om att förnedra offret.
Nej,
det,
visst,
det är många hugg nere i mellangärdet, könsorganen och i rumpan och sådana saker. Det har vi sett förut också. I sådana här raseriutbrottsmord som har varit. Att man riktar in sig på ansikte och mot könsorgan och sådär.
Absolut.
Att det ligger någonting i det. De personer som har utdelat hugg mot Reza har ju varit så aggressiva mot hans hals.
Mm.
Att det är ju inte en halshuggning i den bemärkelsen. Men man har ju stuckit honom så illa så att... Man ser på de här bilderna i förundersökningsprotokollet där man har målat upp en siluett.
Ja, precis.
Då ser man ju att huggen och skärningarna går över hela halsen.
Ja, ja, absolut.
Det finns också bilder i förundersökningsprotokollet från bussen.
Ja, de är ganska groteska faktiskt. Mm.
Själva offret är ju maskad och täckt med en filt.
Ja, precis.
Många bilder. Men det är ju väldigt blodigt.
Ja. Jag kan säga så här, hade man inte vetat att det här var på riktigt så hade det ju sett ut som en sån splatterfilm nästan.
Ja.
Alltså, det är helt absurt.
Det här mordet sker ju inför ett gäng åskådare också.
Ja, bussen är ju inte tom.
Nej.
Sitter... Bland annat så sitter det ju en chaufför längst fram där de hoppar på samtliga av dem.
Mm. Och då sitter det ett tjejgäng på bussen som har fattningen i detta att filma och ta någon bild på det här händelseförloppet. Sitter också en kille i bussen. Precis. Alla dessa förhörs ju såklart som vittnen. Både en tjej i det här gänget och busschauffören finns ju också som målsäganden.
Ja, precis. Lillebroren har ju hotat bussföraren.
Mm.
Och storebroren har ju hotat en av tjejerna som sitter på bussen.
Ja. Tjejen försöker ringa polisen och storbron säger till henne att det ska ungefär ni. Så han är också åtalad för övergrepp i rättssak. Samma sak gäller busschauffören. I förundersökningen så går de igenom lite vad som hänt tidigare i den här relationen. Främst mellan pappan och Reza.
Mm.
Det framkommer att de har polisanmält varandra. En väldigt massa gånger.
En herrans massa gånger kan man ju påstå. Det är ju inte så att de är, vad ska man säga, okända för varandra.
Nej, det är de verkligen inte. Reza har ju anmält pappan 3 gånger för olaga hot och 2 gånger för misshandel. Pappan har anmält Reza 4 gånger för olaga hot och misshandel. Pappan har också fått en anmälan på sig om att ha hotat en annan man. För att ha fått för sig att den här mannen stöter på hans fru. Och utöver det så har Reza och lillebrodern anmält varandra flera gånger. Mm. Det finns en väldigt tydlig konflikt här.
Ja,
och allting grundar sig på den här föreställningen som pappan har. Att Reza har ett förhållande med kvinnan som han har varit gift med.
Och det försöker de ju i förundersökningen gå lite i botten med också. I fuppen så finns det ju bilder från en annan incident också. Där... pappan och Reza har hamnat i loven på varandra utanför ett Coop i Kiruna också.
Mm.
Och det lägger de lite som bakgrund till att pappan då skulle ha något agg mot Reza.
Det finns också en intressant historia från polisen. Ett halvår innan det här har hänt, ungefär i januari tror jag, så kommer pappan och hans 2 söner in på polisstationen och vill göra en polisanmälan mot exfrun. Och barnens mamma. Och den här polisanmälan ska vara grundad i att hon är otrogen.
Mm,
de menar att det är brottsligt. Det finns en kulturell aspekt till detta. Alla inblandade, både Reza och pappan och sönerna, kommer från Afghanistan. Det finns ett hederstänk här.
Ja, ja, absolut. Det går inte att förneka att det är just det som är det stora, liksom, vad ska man säga? Det går inte att förneka att det är det tankesättet som ligger bakom alla, de flesta handlingarna här.
Nej, precis. När de här kommer in på polisstationen då och ska anmäla det här, den här frun, så har pappan med sig sin frus trosor och säger att det här är beviset att det finns sperma på de här trosorna som inte är hans och så vidare. Det är ju förbluffande hur långt ifrån det svenska rättssamhället de befinner sig jämfört med hur länge de har bott här.
Ja, ja, visst.
Det är inte så att de är nyanlända på något sätt. Reza är relativt nyanländ, va? Kom 2015. Tillsammans med den här stora flyktingvågen som var då hösten 2015. Men pappan och sönerna har varit här betydligt längre. Och varför de här har kommit i konflikt med varandra från första början är, som du sa tidigare, att Reza jobbar tillsammans med Maxrun. Eller har jobbat tillsammans.
Ja, precis. Och eftersom de då är från samma land och kan prata samma språk och så har det ju blivit en, liksom, vad ska man säga, ett kulturellt utbyte där.
Mm.
Som då antagligen pappan har uppfattat som hotfullt på något sätt.
Exfrun berättar ju i förhör om hur relationen till Reza har sett ut på arbetet, men också hur relationen till den här pappan har varit. Att hon ska ha haft en affär med Reza eller ens någon typ av sexuell relation med honom efter att hon inte längre har varit gift och så vidare. Det förnekar hon ju bestämt.
Mm.
Hon säger att Reza är gift en annan kvinna och att det har liksom inte funnits på kartan. Hon säger att hennes man är väldigt, väldigt svartsjuk och han har liksom brutit ner henne med alla sina anklagelser.
Ja, hon säger i polisförhör att hon har försökt ta livet av sig till och med.
Ja, flera gånger. Det här har ju också varit svårt för barnen i familjen. De har ju sett det här, man får ju veta det i förhör också, att de har sett hur... De har på ett håll sett hur deras mamma lider och mår väldigt dåligt psykiskt och försöker ta livet av sig och sådär. Alltså, vilket måste vara fullständigt traumatiserande. Och på det andra hållet så blir de ju påverkade av pappan som anklagar sin exfru för att vara en hora och för att vara otrogen och allt vad det är.
Ja, de blir väldigt, väldigt påverkade, och efter att exfrun faktiskt försvinner från själva hemmet så blir de ju ännu mer, vad ska man säga, radikala i att de blir så himla på något sätt hjärntvättade av pappans åsikter om den här exfrun.
Det är ju någonting som de återkommer till, att det finns flera afghaner i Kiruna och nu får de skämmas.
Mm.
För att deras mamma har lämnat familjen. Hon placeras i skyddat boende för att pappan har varit våldsam och inte kan släppa taget om henne.
Ja, precis. Tillsammans med deras andra bror som bara är 4 år gammal.
Ja, de har 3 barn totalt. Exfrun säger ju också att hon är mycket ledsen för att hennes 2 söner är inblandade i detta. Och hon var ju inte bra i förhör.
Nej, nej, nej. Hon är helt förstörd. Vad kan man säga om pappan i förhören då? Om vi börjar med honom.
Så han förnekar ju brottsmisstankar. Han är misstänkt för mord. Det förnekar han direkt. Han säger att det rör sig om någon typ av självförsvar. Att Reza har slagits först och sen så slår de tillbaks. Och han säger att Reza har våldtagit hans fru. Och att han har haft sex med hans fru. Och han säger att våra kvinnor är våra hederssymboler. Så de här uppgifterna om att det är ett hedersrelaterat brott, eller hedersmotiverat brott, kommer ju från pappan och sönerna.
Och han säger ju att när han började prata skit till pappan om frun, alltså som pappan då påstår att han har sagt massa fula grejer om mamman då, så har han gått över gränsen.
Han kan ju inte hålla sig i förhör heller. Man märker att han har aggressionsproblem, att han inte klarar av liksom ens i ett sånt, en sån situation där han är misstänkt för mord och hans egentligen hela frihet hänger på hur han presenterar sig själv och hur han pratar och vad han säger och så. Till och med i den pressade situationen så kan han inte låta bli att kalla Reza för horunge och för skitstövel och så vidare.
Mm.
Han kan inte släppa det här, han har ju ett sånt... Men det, han ger ju verkligen uttryck för att ha en störning.
Ja, ja, visst, visst.
När polisen ska sammanfatta en del av förhöret så skriver de så här. Pappan säger att bland afghaner och de runt omkring dem tar de reda på sådant och kvinnan stämplas som en hora eller slampa. Pappan säger att det är bättre att vara död än att råka ut för det här. Här är det lättare. I deras samhälle måste man begå självmord. Och förhörsledaren frågar då om de hade varit kvar i Afghanistan. Hade pappan varit tvungen att dö då? Och pappan svarar att hade de varit i Afghanistan hade samhället tagit hand om det här och stenat exfrun till döds.
Mm. Men han snackar ju också väldigt mycket skit i alla de här förhören.
Ja, ja.
Men han tjatar ju alla förhör hela tiden att hans fru har varit otrogen. Att han har varit hotad och förföljd av Reza i över 3 år. Att det inte är planerat, att de skulle ha stött på dem av en slump.
Mm.
Det är ju ganska, just att det inte är planerat. I händelseförloppet så kommer man ju fram till att pappan och de 2 sönerna träffar på och reser i princip utanför jobbet.
Mm.
Och när man då har förhört andra på det här jobbet som reser jobbar på, så har de nästan samtliga av vittnena då, eller de är inte vittnen till det här, men de är med i förundersökningen. Samtliga av dem säger ju att pappan har varit utanför arbetet vid tidigare tillfällen.
Ja, han har varit i kontakt med Rezas chef flera gånger och försökt få honom sparkad och så. Och anledningen till varför han borde bli sparkad menar pappan är för att han har en relation med exfrun. Vad han nu liksom har att göra. Ja, det kan man fråga sig. Pappan pendlar mycket i förhör också. Ibland så tar han någon slags offerroll och säger att det här har varit så jäkla tungt för honom. Han har varit förföljd i flera år utan Reza. Han har inte kunnat sova ordentligt på nätterna på flera månader. Men å andra sidan, i vissa delar av förhören så menar han ju att han har på något sätt gjort det som har krävts av honom. Utifrån den kulturen som han har. Han ljuger ju också rakt upp och ner. Han säger att han inte haft någon kniv på sig, vilket motbevisas av flera vittnesförhör och utav DNA.
Ja, han erkänner ju faktiskt i ett av förhören att han har huggit Reza.
Ja.
Och då säger han att han fick tag på Rezas kniv och högg honom med hans egna kniv.
Mm.
Man har inte kunnat styrka att Reza hade kniv på sig överhuvudtaget.
Nej.
Och polisen påpekar ju att, men vadå, var Rezas kniv lindad med den här gasbindan? För att alla knivar de hittar i den här förundersökningen är lindade med en speciell gasbindan. Man har liksom lindat, vad ska man säga, själva...
Skaftet.
Ja, precis. Inte knivbladet utan skaftet med någon slags gasbinda.
Mm.
Och då påstår ju pappan att nej, men det gör man i Afghanistan.
Precis, de kommer från samma land så att det är möjligt att båda har lindat sina respektive knivar. Precis. Både Reza och... Det som vi sa tidigare, att det är många människor som har sett de här bröderna och pappan jaga Reza. Och där har bröderna sprungit efter Reza och pappan som är lite äldre, han har ju gått efter Reza. Så vittnen har ju fått en ganska bra bild på de här. Och när pappan har gått förbi de här vittnena så håller han en stor kniv i handen. Och den kniven är en modell större, den kökskniv som är i alla fall 25 cm lång.
Som de också hittar på brottsplatsen.
Ja, både pappan och lillebror grips ju på platsen, kan man säga. Och storebrodern lyckas ta sig därifrån men överlämnar sig själv till polisen när han får höra att Reza har dött.
Precis. Och det är ganska, ganska snart i tid. Alltså det är samma dag och det är bara någon timme efteråt.
Mm. Storebrodern förnekar ju också brott. Han säger att han har följt efter in i bussen och slagit Reza några gånger och sedan lämnat platsen. Mm. Att han ska inte ha huggit Reza. Men i stora delar utav förhören så är han ju bara tyst och svarar inte på några frågor.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nej, man märker med storebroren, eller om man försöker läsa lite mellan raderna, så märker man nog att det är storebroren som har mest ångar över det här.
Det samma slog mig, absolut. Ska man gradera de här tre misstänkta personerna så verkar det ändå som att det är storebroren som har haft minst med det här att göra. Både minst lust att utföra detta, men också varit den som har varit mest passiv. Han har som sagt lämnat platsen, det styrker vittnen också. Han går ju nämligen till den här kvinnan på bussen och säger till henne att hon inte ska ringa polis. Och sen så går ju han därifrån. Han gör det på vägen ut. Liksom. Och då fortsätter ju lillebrodern och pappan attackera Reza.
Ja visst, storebrodern är först ut på bussen.
Mm. Han menar ju också att han har försökt avstyra det här lite också. Att han menar att de skulle slå Reza och sen skulle det vara bra där. Men att det har gått för långt. Då. Men han säger att motivet till detta är för att han och hans bror har blivit hotade av Reza flera gånger. Och att nu var det dags att få Reza att sluta hålla på, som man kallar det. Det finns en försvårande omständighet för storebroren.
Ja, det finns ju filmat allting.
Ja, och han har hämtat en batong innan det här.
Mm.
Så han har liksom beväpnat sig inför den här konfrontationen. Det finns också ett knogjärn som aldrig har dykt upp.
Nej, och det här knogjärnet vet man att det finns för att man har ju pejlat mobiler och sånt såklart.
Ja.
Och har sett en bild på ett knogjärn då.
Mm.
Men det knogjärnet har de inte kunnat hitta vid varken husrannsakan eller i närheten av platsen. Så det måste ju försvunnit någonstans.
Storebroren säger att han har haft ett knogjärn på sig men han inte har använt det. Så när polisen frågar, okej, men vart är det då?
Då kan han inte berätta vad det är någonstans.
Nej, då vägrar han göra det. Storebrodern beskriver händelseförloppet i förundersökningsprotokollet också. I ett förhör. Reza ska upp på bussen och då slår han mig. När han hoppar in slår jag honom på ryggen och sedan hoppar jag in efter honom. Han slår mig med näven på bröstet och jag slår honom i ryggen. Han går fram i bussen vid chauffören och jag går också dit. Jag slår Reza några gånger i ansiktet och samtidigt sparkar han mig i magen. Sedan kommer min brorsa bredvid mig. Jag går tillbaka ut från bussen. Då kommer min pappa och jag säger till honom, det räcker, vi drar. Pappa går in i bussen och jag går efter honom. Vi går där fram i bussen. Jag säger till dem, det räcker, vi drar. Jag slår Reza i ansiktet och i bröstet. Jag säger till pappa, vi drar. Reza håller så i min pappa och bror, men jag sticker därifrån. Och då får han frågan, om din tanke var att slå honom, varför gick allt över styr? Jag vet inte, det var aldrig min mening att han skulle dö. När jag slagit honom så kände jag mig klar. Jag ville inte vara i bussen. Jag skämdes och vi har en annan kultur. Vänner från Afghanistan visste vad som hänt. Man ska skydda sin familj, men jag skämdes för min familj och pappa. Fanns det några förväntningar från vännerna, frågar förhörsledaren. Nej, det fanns inga förväntningar, men jag skämdes att se honom så där. Jag är också äldsta sonen, jag kunde inte acceptera det.
Han erkänner ju att han har varit i bussen. Vi har ju inte fått tillgång till de här filmerna som har filmats, så... Och de förklaras inte jättemycket. Alltså själva filmförloppet.
Nej.
Så det är ganska svårt för oss att säga huruvida storebrorn har... Alltså huruvida han håller sig till vad som finns på film eller inte. Det är mycket möjligt att han gör det.
Mm.
Men vad jag vet så har man ju inte hittat storebrorns DNA heller på varken knivarna eller så.
Nej. Det har man inte gjort.
Men däremot har man hittat lillebror och pappans DNA på knivarna.
Yeah.
Så det är väl mycket möjligt att han säger att han talar sanning.
Sist i förundersökningen så kom lillebrorns förhör. Vad säger han?
Han erkänner ju brottet direkt.
Ja.
Han erkänner bland annat alla knivhuggen.
Mm.
Han säger att jag har utfört alla 99 stycken när det väl kommer fram.
Mm.
Och där var jag lite så här, va? Gud vad konstigt, varför gör han det? Sen kom jag på att det finns en anledning till varför han gör det. Han är bara 15 år gammal.
Mm.
Så hade han blivit dömd för mordet själv så hade det inte blivit ett jättestort straff.
Nej, han säger att varken pappan eller storebror har någonting med det här att göra. Mm. Han har varit helt själv med att utföra detta. Han är otroligt arg genom förhören. Han skriker hos förhörsledaren. Han har inte fattningen direkt. Jag tror inte att han har något förhör som han är helt lugn rakt igenom.
Nej.
Han brusar upp eller det kan vara olika saker. Han skriker hos polisen.
Och det kan man väl ändå också lite förstå. Alltså han är 15 år och har fått vara med om en sån här sjuk grej även om man själv är alltså den misstänkta, den som har gjort det.
Mm.
Så måste det ändå, tycker jag, påverka någon lite i skallen liksom. Om det är att han blir så förbannad för att han har en enorm ånger eller vad det nu kan vara på, det kan inte jag säga. Men det måste ju vara någonting som gör att man...
Jag får bilden av att han blir så aggressiv och utåtagerande så för att han är helt hjärntvättad.
Ja.
Att han har ett sånt agg mot den här personen. Och så jag kommer till det sen också för att han... Ja, han säger en grej i slutet på ett förhör som jag tänkte jag skulle läsa upp sen. Det lillebror berättar är ju också hur tufft han har haft det med att se sin pappa lida så mycket i den här konflikten med resa. Han säger att han själv har haft en konflikt med resa också. Att han har fått sluta gå på fotbollsträningar och sådär för att resa har hotat honom på bussen eller vad det kan vara. Och när han ska beskriva vad som har hänt så säger han: jag har inget minne, men jag vet att jag högg honom. Sedan jag högg honom när han ramlade, jag såg kniven i hans hand. Jag tog hans kniv i min vänster hand och fortsatte hugga honom, rädd som fan. Jag kunde inte kontrollera mig. Jag har aldrig sett mig så här i hela mitt liv. Aldrig varit så arg, så ledsen, så hatisk. Hatade världen och världen hatade mig. Jag ville döda mig då. Förhörsledaren frågar då, vad ville du med resa? Jag tog ut allt på honom, allt som fanns, allt han gjort. Ni vet hur många hugg det är och kan förstå hur många känslor jag hade på samma gång. Jag tror pappa svimmar bakom mig för när jag hugger honom är allt svart. Jag såg ingenting, jag hugger honom med två händer.
Mm. Alltså, som sagt, de 99 knivhuggen pekar ju på att man inte riktigt har gjort det här, vad ska man säga. Alltså, både att, om man tittar på liksom helhetsbilden så är det både så här, var huggen är.
Mm.
Talar ju på att man vet vad man vill hugga någon.
Mm.
Men också att det är så många och det är liksom över hela kroppen talar ju också för att det har blivit en sån total bara vredesutbrott.
Jag tycker hela händelseförloppet talar för att det är ett sånt vredesutbrott som inte, det är inte ett dugg planerat. Alltså mer än att de har försökt söka upp honom och de har beväpnat sig. Men i den mån de har utfört ett mord för att på något sätt komma undan med det eller någonting sånt. Det är ju helt...
Nej.
Det är inte på bordet överhuvudtaget. De ska ju, det är ju en avrättning.
Ja. Mitt framför ögonen på massa med vittnen.
Absolut. De har bara gått ut och letat upp honom och sagt för att nu ska vi döda dig. Och så har de gjort det. Utan några som helst tankar på vilka konsekvenser det kan få. Eller kanske tanken att lillebror ska ta på sig allting. Klara sig undan straff. Och sen så är det klart. Få 3 år på ungdoms...
Precis, så kan det ju vara. Men då är det ju dumt att både pappan och storebror ens säger någonting i förhör.
Ja, och att de överhuvudtaget finns på platsen.
Ja, precis.
Det här är ju på något sätt kulturellt betingat. Att de har sett det här som sin uppgift att återskapa sin heder då, genom att mörda den här 20-åringen. Och då spelar väl kanske ingenting annat någon roll.
Nej.
Jag sa ju också att lillebror får... vredesutbrott och han får ju ett sånt vredesutbrott när polisen visar upp den här filmen som du pratar om från var det Coop?
Mm, precis, utanför Coop i Kiruna.
Mm, där det tidigare har varit en konfrontation där resa och pappan har hamnat i slagsmål. Lillebror får se den här filmen i ett förhör och då flippar han.
Mm.
Han tappar fattningen fullständigt. Under uppspelningen så får lillebror något sånt vredesutbrott och han skriker: jävla horunge, kolla hur han drar i pappa. Varje hugg gills, varje fucking hugg gills, varje hugg gills. Ja, ja, så många gånger jag högg dig, mamma knullare. Så många gånger jag högg dig, yes, horunge. Jag hade två knivar när jag högg i hans kropp.
Det visar ju på att han på något sätt, det är svårt när det är en 15-åring tycker jag. Men det visar ju på att han på något sätt tycker att han har gjort någonting bra.
Ja, och det är likadant, det är precis min poäng. Absolut.
Mm. Och det är likadant, den sekretessbilagan ber ju han få också. Mm. Får han ju för att han är misstänkt i det. Mm. Och där, han får ju den som den omaskade versionen då.
Mm.
Och det visar de den vid ett förhör. Och då finns ju bilder från bussen.
Mm.
Och då säger han: jag vill se hans ansikte. 2 år har jag drabbats av dig. Nu ser du oskyldig ut. Pappa har krigat för mig hela livet. Mamma ljög till alla poliser.
Han ville se de här bilderna. När storebror får frågan om han vill se bilderna så säger han nej.
Mm.
Det är också en grej som gör att styrker min uppfattning om det här. Att storebror känner ju mer ånger och kanske inte har varit fullt så delaktig. Men lillebror gör inte det alltså.
Nej.
Det finns ett centralt begrepp i förundersökningen som polisen lägger stor vikt vid och frågar både pappan och bröderna om. Och det är namus.
Ja, precis. Vi vet inte riktigt hur man uttalar.
Nej.
Är det någon som vet det så kan ni skicka det till oss.
Mm. Och det är storebror som får förklara lite vad det betyder, va?
Mm.
Han säger att han kan inte ord på svenska, men namus, det betyder till exempel att ens mamma och syster är ens namus. Du ska skydda dem, och om de är otrogna, det ska inte vara så, utan man ska skydda dem. Det är viktigt. Någon annan ska inte våldta dem eller så, säger han ungefär. Så det här är själva hedersbegreppet på något sätt. Jag tyckte det var intressant att läsa om du får en inblick i vad det, liksom hur de tänker.
Precis. Det är, man skulle kunna säga att det är ett paraplybegrepp på något sätt. Som har liksom med heder att göra. Alltså rent, om man ska ta det rent på vad själva ordet är, så är det ju i princip heder, lag. Vad säger man på engelska? Säger man custom? Vad är det på svenska? Det är men hur man ska bete sig i princip.
Men det konstiga är ju att man låter en person vara det här hedersbegreppet. En annan person.
Mm,
i det här fallet exfrun då. Men det kan ju lika gärna vara någons, sin lilla syster eller sin mamma eller vad det nu kan vara.
Ja, det kan vara en själv också. Det kan vara en man.
Ja.
För att man då menar att den här mannens, genom att inte ha, vad ska man säga, for lack of a better word, haft pli på sin kvinna, så är ju mannen en namus helt plötsligt. Och då ska man ju göra så med mannen.
Mm.
Så det är ett väldigt stort begrepp som polisen försöker liksom nysta i. Som jag tror att om man inte själv har en, eller lever i den här kulturen, så är det ganska svårt att försöka förklara vad det här begreppet egentligen innebär.
Är det inte häpnadsväckande att den här hederskulturen och det här hederstänket är så starkt hos en familj som bor uppe i Kiruna, och att det finns det här parallellsamhället, eller vad ska jag säga, där de här lagarna och så är så pass viktiga att man måste mörda någon för en upplevd kränkning?
Jo, det är väldigt förvånansvärt. Men om man försöker titta på deras umgängeskrets, så känns det ju som att där har det på något sätt fallerat i det som man så fint i Sverige kallar att man ska försöka integrera människor.
Mm.
För de umgås ju i princip bara med folk från sitt eget land eller så.
Det kan man ju göra, men man måste ju inte dra in hela det här, ja men det här namus då som man pratar om, eller just det hederstänket. Så där man kan väl släppa saker. Vi ska inte fast bli när, för politiska i podden, jag vet det. Men det är så konstigt när det här att motivet finns, och att man bara hade kunnat släppa det liksom.
Mm. Fast är det så lätt att släppa sin kultur?
Nej, det är väl inte det då. Det är möjligt. Det är, hur som helst så är ju den här förundersökningen inte en kanonreklambroschyr för afghansk kultur.
Nej, det kan man ju vilja påstå. Absolut. Eller det kan vi ju påstå bägge två.
Ja.
Speciellt inte när det kommer till hederskultur överhuvudtaget.
Nej, precis.
Och det kan man ju också säga att det är kanske inte bara i Afghanistan man har en hederskultur.
Nej.
Det kan vi ju säga till exempel med både Fadime och de andra. De var ju inte alla afghaner.
Nej. Man säger så.
Det är väl snarare det man ska tänka på är väl kanske snarare det man som tål att diskutera. Det är väl kanske snarare heder som alltså hederskultur i stort egentligen.
Just det här med hedersmotiv är ju någonting som man har försökt komma åt från rättsväsendets sida och från politikens håll.
Mm.
Jag vet att det var en utredning nu som lämnades över i oktober, alltså för en dryg månad sedan, där det föreslås att det skulle införa särskilda paragrafer om hedersbrott där man skulle straffa dem hårdare.
Mm.
Ungefär som man straffar ett hatbrott hårdare.
Precis.
Motivet är det. Det är ju ingenting som man har kunnat eller hunnit införa än. Och det hade ändå inte spelat någon roll för det här brottet eftersom det har skett innan dess. Men jag tror ändå att det kommer vara en grej som man tar väldigt mycket i beaktning när man tittar på det här. När man ska döma.
Ja, absolut.
Det gör ju att pappans roll i det hela, även om han inte nu nödvändigtvis, om man inte kan bevisa att han har huggit Reza, så tror jag att hans roll, man ser det som att hans roll är betydligt mer
och större. Absolut.
Genom att där hedersmotivet finns.
Men att man kan styrka att pappan har huggit honom, det kan man ju göra.
Ja,
det finns en stor knivskada i pappans hand.
Mm.
Så att han har ju slintit med kniven när han...
Ja. Även om lillebror tog på sig det också, säger att han lyckades i tumultet skära sin pappa i handen också.
Ja, precis.
Ja, vi får väl se lite. Vad tror du att det kan bli för straff i detta då?
Alltså, de är ju åtalade för mord allihopa.
Mm.
Pappan och lillebroren kommer att åka på mord, är jag helt övertygad om.
Mm, jag tror jag med.
Storebroren, kanske man får tänka att frågan är om han blir åtalad för mord. Det vet
han
inte.
Han är åtalad för mord.
Eller förlåt. Frågan är om han blir dömd för mord. Det vet vi inte. Och jag tror att den största, förutom vittnesmålen på bussen, den största liksom vittnet i det här kommer att vara mobiltelefonfilmen. Som tack vare att en av tjejerna på bussen tar upp sin telefon och slår på kamerafunktionen lyckas fånga hela förloppet. De försöker ju hitta videoupptagning från bussen också, men det säger ju busschauffören att det slår vi bara igång när det sker någonting. Och det här
gick så snabbt.
Går så fort så han har inte... Det tål så att säga, busschauffören blir så jävla rädd så att han hoppar ut genom fönstret.
Jag tror att storebror kan dömas för mord också. För att han har varit med i själva planerandet och i allting runt omkring och jagat in resor i den här bussen. Och varit en del i händelseförloppet i så pass stor omfattning att det inte riktigt går att avgöra för om han har varit... Jag tror inte att man kan bevisa liksom från försvarets sida att han har avbrutit i tid eller vad man ska säga. Jag tror att det här kommer ses som ett mord där tre personer i samförstånd har bragt resa om livet.
Sen att storebror har med ånger och att han faktiskt överlämnar sig själv till polisen etc. Det kan ju vara förmildrande omständigheter, men frågan är om det blir så jättemycket förmildrande.
Nej, precis. Det blir ju sluten ungdomsvård i alla fall för lillebror. Storebror är 17 och det har vi sett tidigare i podden att de kan dömas till fängelsestraff. Vi hade mordet på T-centralen. Det slutade med 4 år. Kommer inte ihåg riktigt, men 4 eller 6 år som den 17-åringen fick efter att ha stuckit kniven i hjärtat på en jämn gammal pojke. Så 17-åringen här, storebror, kan mycket väl dömas till fängelse. Och jag tror att pappan kommer få livstidsfängelse.
Pappan får livstidsfängelse. Pappan är jag övertygad om. Pappan är också den enda av de tre som är mål för utvisning också. Efter avtjänat straff.
Mm.
Och det handlar om att sönerna båda två är födda i Sverige.
Och med det så ska vi avsluta dagens avsnitt om bussmordet i Kiruna. Det har varit kul att få träffas igen och prata om det här. Det är ett hemskt fall, ett brutalt mord och en så onödig motivbild. Men det har varit intressant att läsa det.
Precis. Motivbilden är ju tyvärr bara att pappans hjärnspöken totalförstört för en hel familj kan man ju säga. Ja. Och för en annan människas liv.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det här var Förundersökningspodden med Dag och Aki.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.